Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eldrörelse.
Både krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Miran Andersson. Hur läget med dig?
Jo, det tack, det är bra. Det är fint och sånt. Ja, det är måndag när vi spelar in.
Mm.
Skönt att ha måndagen avklarad, okay. Känner man väl.
Ja, ja, härligt.
Nu kommer andra sidan veckans värsta dag.
Vi spelar in nu så att vi hoppas att det hinner bli klippt.
Ja, för att producent Kalle kanske då är pappa när det här
släpps. Förhoppningsvis inte när det ska klippas.
Han beräknas födelse imorgon, tror jag.
Ja, alltså han måste klippa jävligt ikväll då han har på sig.
Han får klippa ikväll.
Ja.
Barnet är på tid. Med de föräldrarna känns det som att det mycket väl skulle kunna vara i tid, liksom.
Verkligen.
Att de har bestämt en tid och det blir så dags.
Ja.
Ja. Ja, det är fantastiskt, det är roligt för honom.
Mm.
Och då har vi det gemensamt allihopa. Jag och Kalle är barnpappor och du är kattpappa.
Mm.
Barnpappa låter som ett jävligt konstigt.
Ja, jag vill också bara säga att jag lägger in en formell protest emot den här. Alltså, jag har inte den här sjukliga synen på mina katter som mina barn som du vill överföra på mig att jag är en sån pälsklingarperson.
Nej, men det är väl bara roligt om du hade... Nej, vi har ju faktiskt pratat det avsnittet där du inte var med. Jag vet inte om du lyssnade
på det.
Att jag var ändå försvarade lite att du var lite brysk mot dina katter.
Ja, jag har lite det bruksdjur,
ja,
också.
Precis, ja.
Dess funktioner var mysiga. Är de
lite
inte
det för att de skärpa sig?
Ja, precis. Men det är mer på dig.
Det är kanske mer på mig att jag ser mina barn som bruksdjur.
Beast of burden, eller ja, men, vad det är.
Beast of burden. Och det här att när de är... Men det finns ju en sån här gammal lista, liksom, typ att när de är vid jobben kan hjälpa till med vid olika åldrar. Liksom, så här, vid 3 års ålder kan de börja bära ved. Ett annat virke i barnen för. Nog om det. Det här avsnittet spelas in på måndag eftersom att producent Kalle då eventuellt är pappa imorgon. Men största sannolikhet är pappa imorgon. Och det gör att vi hamnar lite i en rävig sits. För att världsläget liksom lite kräver av oss att vi gör ett nyhetsavsnitt. För det är liksom så extremt många olika processer som pågår i världen samtidigt. Så vi behöver liksom, vi känner väl att vi vill kommentera dem och vi känner att lyssnare vill att vi kommenterar dem. Samtidigt då så spelar ju vi då in 3 dagar innan släpp.
Så vad som helst kan ha hänt.
Vad som helst kan ha hänt.
Troligtvis har inte jättemycket hänt, men en del kan ha hänt.
Ja, man får ju ta det med sig och så vi får liksom hamna i den här väldigt farliga leken.
Förutse vad som har hänt fram tills på torsdag.
Förutse. Så är det så, Kalle, att om vi kanske göra avsnitt så att vi bara säger väldigt många olika teorier och så klipper du färdigt allt och är redo att lägga in rätt. Först ut på begäran har du hört talas om handelsbazookan.
Ja, det har jag. Och ifall jag surfar in på aftonbladet.se just nu till exempel. Handelsbazookan är laddad.
Handelsbazookan är laddad. Det provocerar ju mig ganska mycket att bazooka är tillbaka i vokabuläret. Vilket jag känner är liksom ett så lågstadiebarn. Lågstadiebegrepp liksom. Min son...
I samband med att han började bära ved.
Ja, precis. Använder bazooka och då får man ju rätta honom när han frågar, är detta en bazooka? Nej, det är ingen bazooka. Då är det inte en riktigt... Det är ju inget riktigt vapen han håller, utan någonting han har ritat då, eller hittat på en bild. Eller.
Men du menar inte bara det, utan du har inte ens avbildat en riktig bazooka, är det du försöker säga?
Nej, då hade jag väl sagt, det här är en bazooka, då hade jag inte sagt att nej, det är en teckning.
Nej, för det är den nivån av penalism, liksom.
Fel. Handelsbazookan då, eller ACI. Vet du vad det står för?
Det här borde man kunna knäcka.
Det gör du inte.
Advanced Counter Instrument.
Oh, instrument, snyggt. Det var det som var rätt.
Currency.
Coercion.
Coercion.
Instrument. Och det är helt enkelt då handelsbazookan då. Om vi börjar med vad ACI är, så är det liksom en rad verktyg som... Det är typ redan 2023 man utvecklar liksom den här paketet på något sätt för att kunna aktiveras, att slå tillbaka då olika typer av påverkan.
Och då har jag en gissning. Finns sälja statsobligationer med i listan?
Nej,
fan.
Det är lite trädigare än så faktiskt. Och ACI är liksom ett verktyg som då diskuteras för att användas efter Trumps helt jävla fantastiska streak av craziness de senaste dagarna. Som ju liksom i natt så kom ju det här meddelandet till norska ambassadören. Har du läst det?
Nej, det har jag missat.
Som är så pass vansinnigt att jag var tvungen till liksom att dubbelkolla det här 5 gånger. Att det verkligen stämmer. Och det här är då: President Trump has asked that the following message shared with Prime Minister Jonas Gahr Støre be forwarded to your government. Så det är liksom till en ambassadör då som ska skickas till. Och det är typ, eftersom att ditt land beslutade att jag inte skulle få Nobelpriset i fred.
Okay.
Trots att jag hade stoppat 8 krig plus, så känner jag inte längre en obligation till att endast tänka på fred. Även om det alltid kommer att dominera mina tankar. Men nu kan jag istället då tänka på vad som är bra och rätt för USA. Danmark kan inte skydda det land som Ryssland och Kina, som skyddar detta land från Ryssland och Kina. Och varför har de rätt till ägarskap i vilket fall som helst? Det finns inga skrivna dokument. Det är bara en båt som landade där för ett par 100 år sedan. Men vi har ju båtar som landar där också.
Snyggt.
Jag har gjort mer för NATO än någon annan person sen det grundades. Och ni, borde NATO göra någonting för USA? Världen är inte säker om inte vi har fullständig och total kontroll av Grönland. Tack så mycket, president Donald J. Trump.
Nej, fantastiskt. Hade ni bara gett mig fredpriset så hade jag inte krigat. Men nu är det dags.
Och det är också så, det är lite kallt att jag ska kriga, men jag känner ju att jag har varit så fruktansvärt upptäckad att tänka på fred. Jag känner inte jag mig alls motiverad att tänka på fred. Det är ju helt vansinnigt. Och i detta då, i den här crazinessen, så har ju han också sagt det här att en rad liksom europeiska länder ska få sanktioner mot sig eftersom att de då, eller förlåt, tullar mot sig eftersom att de då inte vill. De stöttar Danmark i sitt claims på Grönland.
Ja.
Och det är därför ACI, eller handelsbazooken. Det är ju lite udda att alla rubriker, att inte alla rubriker i svensk media är att USA genomför en påverkansoperation mot Sverige.
Just det.
Det är lite udda. Men det är inte påverkansoperation.
Nej.
Det är ju ironiskt då att just Europa, eller EU då, ska aktivera sin antipåverkansoperationsinstrument.
Ja.
Men inte riktigt för att det är påverkan. För vem var ACI tänkt att användas mot från början, tror du?
Anta det mot Ryssland.
Nej, det är mot Kina.
Mot Kina. För Ryssland hade man redan igång då.
Ja, det, skit i det.
Men ifall Kina skulle börja.
Ja, och nu, jag ska vara ärlig och säga att jag tror inte ACI:n eller handelsbazookan kommer aktiveras mot...
Avfyras, menar du?
Avfyras mot USA. Ja. Men det hade varit extremt ironiskt då. Det är mycket saker med ironi i detta.
Det här med att det inte finns några skrivna papper. Det finns ju formella dokument där USA uttryckligen skriver att de erkänner att Grönland är danskt territorium.
Bland annat då kopplat till när de typ säljer Jungfruöarna.
Ja, de gör någon switch där liksom.
Men det är väl också mycket, alltså det är mycket saker med det som är absurd typ. Du fattar att USA också handlar om båtar som steg i land där för ett par 100 år sedan.
Alltså det är absurt, ja.
Alltså, men att det han skriver om Grönland, om att Danmark har claims på det bara för att några båtar landade där för 100 år sedan. Det gäller ju USA också.
Jo, precis.
Och sen att
USA claims på USA, menar du?
Ja. Och att han tror att Norge är de som delar ut Nobelpriset.
Jo, att det är staten som gör det. Ja. Ja. Mm. Det finns väl någon koppling till staten på något sätt. Men...
Bazooka då? om vi tar andra, andra grejen. Vad är då en bazooka? Det är ju faktiskt ett annat ord som man ofta då säger fel om. Så är det ju ironiskt att bazookan faktiskt är ett raketgevär.
Just det.
Som är ett annat sånt begrepp folk
säger efter raketgevär när man egentligen menar ett pansarskott.
Ja, pansarskott eller ett granatgevär eller något annat. Och bazookan är ju på många sätt inte det ursprungliga, men liksom fadern till raketgevären. Bazooka kommer då från ett instrument som lite ser ut som raketgevär då, alltså det vi känner som bazookan. Och är ju en ganska imponerande konstruktion i sin enkelhet och liksom så. Användes extremt länge, alltså med Falklandskrigen och så. Producerades ju väldigt stora kvantiteter. Och en viktig bit i liksom att bazookan utgör liksom en annan riktning, alltså tidigare än bazookan, i handhållna antitankvapen.
Mm-hmm.
Pansarvärnsvapen. Så var... Så finns det lite olika modeller. Man hade ju liksom, tidigt hade man ju stora liksom stridsvagnsgevär. Som bara var som gevär som sköt väldigt stora skott.
Mm-hmm.
Med pansarbrytande kulor. Men man hade också den här spigot mortar. Alltså som en om du tänker det nästan som en granatkastare.
Mm-hmm.
Du vet, som man stoppar ner ett rör och så flyger det ut en granat. fast liksom en omvänd sådan där man liksom satt en stor laddning med ett inre rör. Det är svårt att beskriva hur det här funkar, men det var liksom den dominerade tekniken som man föreställde sig liksom att ett pansarvärnsvapen skulle se ut.
Okay.
Och det är den bazookan går upp mot, och den testas, när den testas i USA så, för att man har liksom ett ganska akut behov att producera en, så är det väl 5-6 olika typer som testas, och de andra utgörs av sådana så kallade spigot mortars.
Okay.
Och bazookan är den enda pansarvärnsvapnet som deltar i testen, som lyckas träffa en stridsvagn upprepade gånger, en rörlig stridsvagn upprepade gånger. Och det då trots att siktet till den hade gjorts samma morgon av typ en galge och en spik.
Okay. Ja, men det låter som en bra argument för att...
Men sen är det väldigt enkel i sin design, och jag tänker att den, och det är det som gör att den blir så allmängiltig liksom.
Mm.
Att det är därför allting är en bazooka liksom.
Jag måste bara fråga här, spigot mortar var så som en toapappersrulle man satte på en pinne då, och så sköts den iväg?
Nej, snarare som du tänker det, att om en vanlig granatkastare så släpper du ner granaten i ett rör.
Ja.
Nu är det mer som att du sätter granaten på ett smalt rör.
Det var det jag sa.
Aha, okay,
det är som en toapappersrulle som man trär på
nu
en
pinne. Förlåt,
och så skjuter man iväg den toapappersrullen.
Ja.
Ja. Och jag har en annan fråga då. Raketgevär, är det bara att man har en raket i ett rör och skjuter det med en avtryckare liksom? Så man kan bygga ett eget raketgevär för man har nyhetsförverkerier.
Absolut.
Och gör en koppling mellan liksom en avtryckare.
Och en raket är ju liksom en granat med sitt egna drivmedel som brinner under tiden den färdas.
Mm.
Medan om den då exploderar och skickas iväg, då är det ju ett granatgevär. Och är den indirekt, då är det ju en granatkastare.
Mm. Mm.
Ja.
Nice. Jag känner att jag får nya klarhet jag inte riktigt hade förut.
Ja. Så därför är det blir ju konstigt med... Det är ju som att... Jag vet inte, det skulle vara som att säga att vi kallar det liksom... Alltså det de vill säga med den här handelsbazookan, det är väl att säga typ handelsvapnet, handelskrigish liksom. Men varför inte en handelsbomb? Det är ett generellt begrepp som man får använda.
Jag tror att det är för att bazooka låter lite coolare.
Då hade, tänker jag att
det
de
låter lite mer Ninja Turtles.
Absolut, men de hade ju också kunnat, alltså det finns en uppföljare till bazookan som bland annat används i Koreakriget.
Dazooka.
Super bazooka.
Okej, okay.
Så då tänker jag att om de skulle dratt på så kunde de heta att handelssuperbazookan.
Mm.
Men det är också att bazooka tycker jag inte gör sig jättebra på engelska. Det är heller inte liksom svensk media som har uppfunnit handelsbazooka.
Aha,
det här, ja, jag vet inte, och då, bazooka. Det är klart att de kan ju inte säga så handelspanserskräck, för det låter kanske dumt liksom. Ja. Handelsbomb, handelskärnvapen, handelsfolkmord eller något annat liksom laddat begrepp.
Hade du verkligen föredragit det, säger du alltså? Handelsbomb, jag tycker du har en poäng där.
Handelsbomb, ja.
Sen så tycker jag att alla andra förslag var sämre än bazooka, okay, måste jag säga. Okej, men du tror inte den här kommer användas?
Nej, så då blir det ju så, om de gör det fullt ut så är det ju, då är det så här, USA får inte tillträde till EUs inre marknad, import och exportrestriktioner till. Alltså det är ju ett ganska kraftigt verktyg.
Men du tror att den inte kommer användas, för du tror inte heller USA kommer försöka landstiga på Grönland och
det tror jag inte. Alltså, jag är helt övertygad om att USA kommer få Grönland.
Okej. Okay. Ja. Så du är inte på linjen att allting är en cover-up för att slippa prata om att de inte släppt Epstein-filerna? Liksom?
Nej. Även om det hade varit jävligt bra för Nucke om de hade varit och knullat barn på Epstein Island. Liksom. För då hade de ju sluppit det här.
Jo, precis.
Nej, utan jag tror att det kommer att sluta med att USA på ett eller annat får det. Jag tror att den här modellen Trump håller på med funkar. För att jag tror inte resten av världen har några som helst verktyg för att hantera USA. Och det är ju för att man har gett det här monstret i liksom 70 år, ohämmat.
Mm.
Och bara lämnat över all sin soft power och hard power till USA. Och sen upptäcker man så, vad fan gör vi? Och man har också byggt upp hegemonisk, liksom idémässig övertygelse om västvärldens förträfflighet. Som gör att det finns heller inga alternativ. EU kan ju inte vända sig till Kina nu och säga, okej, fuck you USA. Kina, vi kör. För det skulle skapa en sån extrem kognitiv dissonans i att liksom bli blivit fullmatade av västs förträfflighet, att det blir liksom inte begripligt. Och det är den här kognitiva dissonansen som då uppstår nu ibland. Och jag menar, jag säger det verkligen med all respekt liksom, så, för att det är jättebra att den här kognitiva dissonansen uppstår bland massa människor, för att man kanske får de här ögonblicket där man på något sätt ser genom illusionen.
Mm.
där man liksom ser att liksom nästan allt man har blivit lärd om historien och väst, så det är någonting som skaver liksom, och det är därför folk reagerar ganska kraftigt idag. Vi såg ju det med folkmordet mot Gaza, hur folk liksom står och skriker sig hesa över liksom internationell rätt, eller liksom så här, varför är det så här, varför handlar vi vapen med de här, varför säger politikerna de här sakerna, varför låter man det bara hända, vi var ju den förträffliga demokratiska goda världen liksom. Det är klart att det finns liksom, och det är ju människor i USA och i resten av världen som sätter liksom sina liv på spel, som ganska nyligen har fått den här illusionen krossad, där man till exempel är motståndet mot ICE till exempel, som händer i USA just nu. Men jag tänker ändå att man liksom, den här kognitiva dissonansen som nu har uppstått när man är så här, Venezuela, Israel och nu då Grönland, ja. Kan de bara göra så här, man säger, de har gjort det här. Det här är vad de har hållit på med.
Bara inte mot Europa.
Nej, och jag förstår att folk blir upprörda, men det är också den här kognitiva dissonansen som uppstår nu liksom. Folk har ångest liksom, och det är svårt, och det är ju för att de liksom ser det här. Förstår du hur jag menar?
Ja, absolut. Jag vill komma tillbaka till det du sa om att det kan välja Kina liksom. För fanns det inte liksom motsvarande grej i USA när man liksom valde Kina mot Sovjet?
Jo, det är klart att det gör.
Som ju var en grej som ändå hände liksom så. Alltså,
den hände ju.
Inte så, nu är de här de goda liksom. Men så här, nu, vi har förhoppningar om att det kommer utveckla sig åt rätt håll. Så därför ska vi börja liksom handla med dem så. Och så var ju typ Europa mot Kina på 90-talet också så här.
Jo, men det byggde ju hela tiden på tanken om att vi, och då menar jag USA plus bihang, Europa, vi är de goda och de onda är Ryssland, eller Sovjetunionen då. Vi väljer den här mindre ondskan. Men jag är helt övertygad om att varenda jävla EU-kommissionär, och jag menar det från liksom vilket jävla parti som helst i princip som sitter där, är så. När Trump slutar så kommer det komma en ny president, och han kommer igen vara den här det goda USA. För att Trumps liksom berusade efterblivenhet av att vara helt ärlig gör ju att den här, det är där den kognitiva dissonansen kommer. Så kommer det bara en broiler med normal hårväxt och hudton, och då menar jag inte detta som en kommentar till Obama utan som orange mannens hudton, då kommer folk liksom dansa runt det som en sån mal runt en lampa på natten. Titta ljuset, vad gott. Demokrati, frihand, eller vad det andra är liksom för jävla buzzwords liksom. Och det ska verkligen, det här ska inte förstås som ett försvar mot Kina, som är en auktoritär jävla pissstat. Men det här att Europa skulle försöka välja en egen väg, om man ens kan prata om ett Europa. Vi har gett bort det kortet. Vi kan inte välja en egen väg, utan att liksom rita om hela det geopolitiska världen. Om det kommer ju, det kommer ju vara en enorm kris liksom.
Ja, nej, jag tror nog att du har rätt. Men för det bygger ändå på liksom då att det här Trump-vansinnet liksom inte fortgår för evigt. Men det, ja, vem vet vem som vinner nästa val? J.D. Vance liksom som nästa amerikanska
president. Jo, men problemet är ju inte Grönland. Det är ju det jag menar. Att problemet är ju inte att Danmark eventuellt ska förlora sin koloni.
Men jag bara menar,
det är ju inte det som är problemet.
Nej, men det,
problemet
det jag
är att de har behandlat hela världen som Grönland. Och då har de inte ens gjort någonting i Grönland. Liksom. Det är där den här jävla Taiwan-liknelsen också blir så jävla makaber.
Jag bara menar att du säger att det finns inte en chans att man skulle inleda det projektet av att bryta den amerikanska liksom underordningen till USA på det sättet. Liksom. Men för att man tänker att det bara kommer lösa sig att man får en demokratisk president eller bara en vanlig republikan eller någonting. Men ifall det här är början på ett liksom amerikanskt projekt som kommer fortsätta se ut så här lång tid framöver, varför skulle det inte kunna finnas en brytning från europeiskt?
Jo, men det är klart att man får förhoppningen om det, absolut. Eller så återgår det bara till business as usual, där liksom söder om ekvatorn är. Och så är alla bara så, åh vad skönt att demokratin och friheten är återställd.
Jo, visst. Okej, något annat man fått propåer att prata om är ju upproret i Iran, som väl just nu verkar ju vara nedslaget, får man väl nästan säga. Och det blir liksom bara en ganska tragisk historia på ett sätt, och liknande som vi har sett i de flera upproren i Iran genom åren liksom, för det är ju inte första gången det här sker, och senast inför detta får man väl säga var kvinna, liv, frihet liksom, den stora upproret där som väl var 2022, va?
Och sen innan det hade man väl det här 2019, 2020, som är ganska likt det här, sånt inflationsenergipris.
Och så hade man också det här gröna revolutionen, eller vad det nu heter. var mer i samband med valen, va? Men, och det som nu verkar, precis som du säger, var väldigt kopplat till liksom levnadsomkostnadskris på något sätt. Matpriserna steg extremt mycket och det har varit extremt hög inflation och det har varit som en valutakollaps då av den iranska valutan. Det är också konkret har börjat i det för att det har varit liksom någon grupp som man kallar för basaris på något sätt. Alltså de som driver basarerna, alltså handelsköpcenter-situation på något sätt. Liksom. Fast kanske mindre butiker eller så. Liksom. Och det här är ju lite ironiskt då för att det är den gruppen liksom, på något sätt som så småborgare var ju också aktiva i att störta shahen. Och då allierade man sig ganska mycket med religiösa ledare liksom. Så man banade väg på något sätt för det här styret vi har i Iran nu. Det är också ironiskt eftersom nu lyfts ju då den här Mohammad Reza Pahlavi, alltså shahens son, fram som en tänkbar ny ledare i Iran, i alla fall i västlig media och i exil iranska grupper som är royalister liksom. Alltså,
clownprinsen
framstår, ställs där som en ledare. Men man får ju faktiskt säga att
Agnes Wold är också
taggad på honom, kan jag tänka mig det. Han har ju aldrig varit en grej i protester i Iran förut, som jag uppfattade. Men det finns ju ändå nu en del videos och så med folk som går ut och skriker typ lever shahen på i demonstrationstågen.
Mm.
Så får man ju då fundera på ifall det är kopplat till liksom att man vill hänga på den hypen då som finns liksom, att bara det är ett sätt att göra sin protest mer liksom utåtriktad till världen på något sätt. Eller ifall det faktiskt finns någon strömning i Iran nu som är mer shahisk, liksom. Det vet jag inte. Det tycker jag är väldigt svårt att säga så mycket om när man också har den här medieblockaden och så från Iran och nedstängningen av internet och så. Men i alla fall, det startade ju i de här marknaderna och de då är ju lite på något sätt skyddade eftersom de har den här kopplingen till regimen ändå. Och därför kunde liksom protester samlas kring dem utan att bli nedslagna direkt på något sätt. Och sen verkar ju de protesterna också ha spridit sig utanför Iran väldigt mycket och finns i många olika delar av landet. Och även bland olika minoriteter i Iran, som till exempel lurer, araber och mer turkgrupper liksom och så. Och även sen, alltså som många finns ut med den västra gränsen av Iran, eller västra delen av Iran. Men också sen till östra Balochistan och så. Och även bland kurdiska grupper, men kanske mindre i nordvästra Iran, som ju var på något sätt ett center för kvinna, liv, frihet, protesterna och så. Och jag har läst lite texter som säger att det kan vara bara en effekt av att repressionen var så hård den gången. Man liksom är knäckt eller nedtryckta från att protestera för att man liksom, vi förlorade en familjemedlem i den processvågen, vi vill inte göra det igen. Liksom att repressionen fungerar ändå, tyvärr, i någon utsträckning. Liksom. Och man blir återhållsam med att protestera genom avskräckning. Liksom.
Ja, eller då du tänker på liksom pjuk och puck och pjak och park.
Ja, jag tänker kanske mer på demonstrationer som bara är folk på gatan som inte är kopplade till en speciell
för jag tänker att det finns liksom en annan parameter som är att vi har den här typen, och det kommer jag koppla till det vi pratar om sen, man har den här typen av protester, till exempel då använder clownprinsen som slagord. De är kopplade till den här liksom basar marknadsklassen och är liksom utgår ifrån iranier eller då liksom den gruppen, den persiska gruppen i Iran. Och att i och med att man kurderna då till exempel är så medvetna om att repressionen kommer att slå brutalast mot dem, för det är ju mönstret.
Ja.
Så jag tänker att man också kan ha dem som en kanariefågel, och jag skrev lite om det på internet. Att det finns ju två grupper som man kanske ska titta lite och se så här, hur agerar de här? För att se hur görs bedömningen att detta går, att faktiskt man kan få regimen att falla. Då har man ju ena sidan då de baluchiska grupperna, de väpnade grupperna från Baluchistan. Man har kurderna som också skulle ha förmågan
att organisera mer militariserat
motstånd.
Ja, absolut.
Eller för den delen ser chansen att nu kan vi ha ett separatistiska mål. Nås. Vi kan attackera de här militärerna. Och det har ju skett lite sådana attacker. Yeah. Inte i så stor skala och inte så organiserat. Jag tänker att vi kan komma till det. Men att man kan ju fundera på... Alltså det här är ju också... Det är ju en uppror som ju självklart är genuint och organiskt liksom. Men det finns yttre faktorer och yttre påverkan då som vill accelerera den här konflikten eller ge den energi utifrån. Och det här är ju en debatt inom vänstern, vilket är väldigt, väldigt nära kopplat till folkmordet i Gaza. Där man ser Iran som liksom den enda aktören som militärt försökte stoppa folkmordet. Och Irans då förlängda liksom Soleimanis axis of resistance. Så. Och då kanske man vill göra det här upproret som en ren israelisk och amerikansk produkt. Och det tänker jag att man bara kan avfärda. Så att man bara kan vara så, det är inte så rörelser fungerar. Det är inte så uppror fungerar. Det finns ingen extern kraft kan bara trolla fram det här. Det är inte så det går till. Det här är människor som dör. Det för deras del spelar ingen roll hur många pengar de får. Alltså det här är ändå, och jag förstår att det är foliehatsgrejer, men jag tänker att det är viktigt. Man måste vara så här, det här är legitima uppror i den meningen att det är människor som gör det materiella och politiska skäl, vilket också är korrekta.
Absolut.
Iran är en diktatur, människor har en naturlig rätt till självbestämmande, till rätten att liksom bli sin egen lyckas med hela den jävla skiten.
Där är du mer libertarian än jag, men absolut.
Man har rätt att störta en tyrannisk regering.
Rätt och rätt, man får ta sig rätten.
Det är precis, men, man har, fast...
En naturlig rätt, vad är det?
Ja, att det är liksom en rätt som står ovanför lagen.
Ja, alltså, jag tycker mer att
du kan, om du har en regering som inte är demokratisk, så har du rätt att avsätta den. Och du har rätt att starta krig för att avsätta.
Men gav dig den rätten?
Rätt.
Jag tycker man bara ska göra det, oavsett vad det finns för rätt eller inte, vad den kommer ifrån.
Du pratar ju detta i relation då till det geopolitiska spelet.
Så det är därför jag sa, jag håller med egentligen. Men alltså,
så att även vilka geopolitiska konsekvenser där kan ha, så har varje människa rätt att göra detta.
Jag hejar på alla människor som gör detta.
Okej, så uttrycker du det. Mm. Jag tycker han har naturrätt, eller liksom, han har naturrätt avsett en tyrannisk regering. Men trots detta så kan man ju inte liksom åsidosätta eller helt liksom se bort ifrån den yttre påverkan. Vilket budskap som förstärks framförallt till oss. Alltså, på tal om då klanprinsen liksom, eller hur det liksom är tänkt att vi ska förstå det här som händer. Att
i Iran så vill de helst bara att USA och Israel ska bomba dem jättemycket. Mm. Och de ska fortsätta ha de här blockaderna, alltså
sanktionerna
mot Iran, så att folk har det riktigt, riktigt
det
dåligt. Man älskar det jättemycket. Och sen så kan man till slut bli befriad och inträda som en lydstat till USA.
Precis.
Det är precis vad de vill.
Det är det bästa
och helst ska väl då tillsättas den här prinsen som ny kung istället för att få en fria val.
De älskar
det. De vill bara ha det. Så framställs det till oss, att det är det som är liksom drivkraften i det upproret. Det är det ju inte, såklart. Utan det folk vill ha är väl att liksom få rimliga liv och kanske till och med i någon liksom konkret kopplat till det här bara för så typ normala matpriser igen och sådana saker. Alltså det är väldigt konkreta drivkrafterna i processen, även om jag är övertygad om att alla som deltar är för att typ störta regimen liksom, och kanske en väldigt stor del av Irans befolkning också är det. Men jag tänker man ska då också fundera på varför blir det så här att Irans regim lyckas slå ner de här protesterna gång efter annan liksom. Och det tänker jag att man får förstå i förhållande till att liksom Iran inte är en failed state på samma sätt som andra stater där sådana här protester kan lyckas är det. Eller å andra sidan inte heller har liksom någon så liksom kvarvarande demokratisk kärna eller så liksom i typ en militär som kanske ändå vill försvara en liksom konstitution som har fallit i glömska. Alltså liksom har liksom, det finns inte den potentialen, utan när man har en liksom sträng diktatur som har en lojal militär är det väldigt svårt för folkliga protester av den här stilen att växa till en nivå där de kan liksom omkullkasta makten. Det man skulle kunna se där är liksom det att man får extremt brett stöd i befolkningen och kan genomföra liksom generalstrejk i en månad. Liksom sådana saker kan ju tvinga fram kanske även en sån stabil regim att falla på något sätt. Det ser vi inga tecken på att det är på gång, och jag har svårt att se hur det skulle kunna organiseras. Liksom. Utan istället verkar det ju som att efter att liksom man stängde ner internet, alltså det här började väl slutet på december, kanske 28 december eller något sånt här, och man stängde ner internet 8 januari, och därefter verkar det ha varit rena massakrer mot demonstranter. Och det finns jättemånga olika siffror på hur man uppskattar olika antal döda och så, men kanske över 20 000 liksom.
Det verkar också vara fritt blås nu att bara rapportera olika dödsfall.
Jo, det är ju såklart en parallell till Gaza som är väldigt slående. Precis som det finns jättemycket i det här som är liksom, precis som de som går igång mest på den här idén då om att vad iranierna egentligen vill är Trumps fantasier och vad de vill är ju liksom samma högerdårar i väst på samma sätt satt och hejade på Israel det mesta de kunde liksom. Och det finns ju också den här stendumma grejen med att de är så, aha, nu protesterar vänster minsann inte på gatorna för att nu är det iranier och de vill ju faktiskt något bra och det är vänstern emot eller något sånt där. Men man bara, Sveriges regering stödjer Israel, men de stödjer inte ayatollan.
Nej, vi har därför, vapenhandel.
Vi säljer inte vapen till Iran.
Ja, för att vi köper inte vapen.
Vi köper inte vapen av Iran. Ja, apropå det var väl en ny vapendeal som slöts med Israel alldeles nyss. Ja, så vem ska man protestera mot i Sverige liksom? Nej, man ska bara virtue signala, tycker de. Virtue signala, man ska bara godhetssignalera.
Mm.
Som ju är det som högern egentligen tycker att alla borde göra.
Varför demonstrerar bara inte alla för regeringens politik?
Ja.
Det hade varit det bästa. Alltså du menar lite som när Irans regim kallar ut de här massdemonstrationerna. Det, just det, för demonstrationer i stöd för regeringspolitik. Det är något man håller på med i diktaturer.
Ja, järnrötan som grövst som vanligt där. Men precis som du sa förut, ifall man hade sett också att liksom bollen var i rullning och det fanns en chans på något sätt att faktiskt störta regimen, kan man verkligen tänka sig att de här mer organiserade krafterna som ändå finns i liksom de minoritetsprojekten då, som kurderna, balocherna och så, hade gått all in liksom, nu har man chansen. Men också, som du säger, att man inte ser det, kan ju också vara det att de gör precis samma bedömning, att det här kommer inte lyckas, regimen kommer liksom, repressionen kommer bara gå upp så hårt att den slår ner det helt och hållet. Och sen så kanske man i efterhand kommer få någon sorts liksom, regimen skruva lite på någonting för att liksom undvika att det ska blossa upp igen. Som man väl såg efter kvinnlig frihet, processen, att förbuden liksom softades ner lite och sådana saker. Och de här, heter de?
Bashar eller vad de heter. Alltså säkerhetspolisen.
Ja, de fick inte lika stor
frivilliga
svängrum kanske.
EGC-delen. Ja. Paramilitärer. Ja, men jag tänker också att det är så att det Iran gör varje gång vid väldigt kraftig repression är att de köper sig tid. Det är så repression fungerar. Det liksom löser inte problemet, utan den här organiska kraften som de här upproren dras ur, den finns ju där och den försvinner inte för att du slår på dem väldigt hårt. Och frågan är vilket utrymme regimen i Iran har att kompromissa. Samtidigt så är det ett system byggt för att hantera den här typen. Alltså som revolutionärer, vilket de ju en gång i tiden var, så tänker jag att de också är väldigt skickliga på att förstå hur man bekämpar dem. Och hela uppbyggnaden av just IRGC, som är en liksom parallell militärstruktur, som är väldigt, väldigt nära knuten statsapparaten, medan man har liksom den reguljära armén, det är väl de man då eventuellt skulle vara oroliga för. Så har man ju byggt ett ganska smart kontrollsystem för att kunna internt använder repression kombinerat då med milisgrupper utanför landet som också är beredda på att kopplas in. Liksom.
Och jag menar, ifall någonting så kan man ju tänka att liksom statens legitimitet tar stryk av detta.
Själv.
Korruption ökar. Liksom de som är inne i statsapparaten kanske blir mindre lojala mot en sån sak. Så på sikt kan det ha en liksom nedbrytande effekt.
Det går ju
att man kan komma till det här fail state-scenariot där ett sånt här uppror faktiskt skulle kunna liksom.
Och jag skulle inte säga att det är över än. Så, men att, och jag tror också att man historiskt sett, det är först efterhand man kan berätta
hur illa det var.
Vi
trodde att det var mycket stabilare än det var. Så det är visst, man ska vara öppen för det.
Liksom. Inte minst då, som att det finns så pass stor extern inblandning som ju uppror inte alltid har tillgång till. Alltså där man militärtryck utifrån eller då mytor eller liksom löften till centrala gestalter att om ni lämnar. Men absolut, det finns ju liksom, det finns ju en parallell till Venezuela i allt det här också. Att så här, de verkar ju heller inte ha någon. Alltså,
nej,
som
precis.
De kan, he's a shitty guy but he's the only guy we got. Liksom.
Och så men de har inte ens det. Liksom.
Ja, precis. Ja. Okej, då kommer vi till sista delen av avsnittet som vi tänkte diskutera. Och det är ju händelseutvecklingen i Rojava.
Ja.
Det går väldigt fort just nu, så det får man ta med, och att det är ett ganska stort händelseförlopp som sträcker sig över ganska lång tid som ska försöka komprimeras ner för att prata om. Så tänk att vi kan prata om det som har hänt fram tills nu och lite liksom vad vi kan dra för slutsatser av det. För att göra en lång historia kort så tänker jag att vi måste börja med SDF, Syrian Democratic Forces, som är liksom nordöstra Syriens skyddsstyrkor, men som också är liksom det maktanspråket som den politiska kurdiska rörelsen kopplat till Öcalan har i Syrien. De hade ju en ambivalent relation till Assad-styret. De var kritiska mot den uppstod under liksom den syriska revolten och senare det syriska inbördeskriget, och det är liksom de områden som de kontrollerade initialt var tidigare dominerade kurdisk-dominerande områden, och sen utvidgades de i det maktvakuum som uppstod i konflikten i första hand med Islamiska staten.
Ja, precis. Och också liksom bara genom att man konkret besegrade Islamiska staten och fick kontroll över områden som de hade kontrollerat innan. Liksom.
Ja. Så det är liksom i takt med att man kunde driva dem tillbaka med hjälp av stöd, utländskt stöd, framförallt efter slaget vid Kobane. Inherent Resolve-operationen, alltså den amerikanskledda anti-IS-kampanjen helt enkelt, där man bland annat fick flygunderstöd, luftunderstöd, men också till viss del vapen och utbildning. Så drev man tillbaka Islamiska staten och liksom tog områden de hade kontrollerat i anspråk, och man mötte upp Assad-regimen längs Efrat.
Yeah.
Om man ska göra det enkelt för sig. Under tiden, under det här projektet, som ju är ett demokratiskt, ekologiskt och feministiskt projekt, men också centrerat, kretsat runt liksom den kurdiska rörelsen i Turkiet och Syrien och Irak, så började man ju av naturliga skäl också behöva liksom inkorporera och förhandla och skapa relationer till andra minoritetsfolk i Syrien, till exempel armener och syrianer, men också självklart då araber.
Precis, som inte är, som är väl en majoritetsgrupp till och med.
Ja, precis. Jag menar det.
Ja, jag förstår det.
Ja, precis. Minoritetsfolk och majoritetsfolket araber. När då Assad-regimen föll och HTS tog under de här liksom chockartade dagarna, när luften, på tal om att saker och ting kan vända snabbt, den liksom politiska makten, Assad-regimen, till stor del med stöd från minoritetsgrupper, men specifikt från den politiska makten som den etniska minoriteten alaviter har haft i landet. Det var liksom det Assad-regimens kontroll vilade på. Då så uppstod det ju någon typ av förvirring, eller liksom alla korten var på bordet igen,
ja,
kopplat till det nordöstra demokratiska projektet i nordöstra Syrien, eller Rojava. Och den här spänningen mellan då, ja, Jolani då, eller Ahmed al-Sahara som man vill heta idag. Hans projekt som ju är ett... Han kommer ju ur och var ledare för Al-Qaida i Syrien.
Ja.
Om man ska göra det jävligt enkelt för sig. Men av liksom en sunni-extremistiska rörelsen i Syrien. Som ju var huvudmotståndaren liksom mot Assad-regimen. Efter att alla andra typer av projekt blivit raderade. Så bestod liksom den typen av rörelser. På grund av liksom SDFs... som inte då hade befunnit sig i direkt konflikt, även om det också har skett. Om man vill höra på det kan man lyssna på vårt absolut första avsnitt. Vi kommer att återvända till vissa av de platserna ju. Så det fanns stridigheter, men man började dela med dem, med Assad-regimen, i allt större utsträckning kopplat till Turkiets tryck mot nordöstra Syrien efter då ockupationen av nordvästra Syrien, som också är ett Afrin, som då är också ett kurdisk-dominerat område som erövrades helt enkelt av Turkiet tillsammans med legosoldater. Initialt när den här liksom Assad-regimen faller, då försöker ju Turkiet att använda sina, liksom, sina fraktioner, sina legosoldatsförband för att liksom attackera nordöstra Syrien igen i liksom sin pågående konflikt mot det kurdiska folket och mer specifikt liksom den politiska rörelse genom KCK som både PYD i Syrien, SDF i Syrien och då PKK och så vidare.
I Turkiet, ja.
I det läget så uppstod det ju en förhandling. Det 10 mars överenskommelsen skrevs. Som ju var ett försök från båda sidor, kan man väl tolka det som, att på något sätt sluta någon typ av permanent vapenvila eller åtminstone köpa sig tid. Båda sidor, att Jolani å ena sidan, eller det man då kallar för STG, Syrian Transitional Government, och SDF, störigt lika akronymer. STG hade inget intresse av att direkt kastas in i ett inbördeskrig igen. SDF är ju en formidabel motståndare. De har en helt egen militär struktur, utbildning och är ganska välbeväpnade. Även om de till större del saknar liksom, mekaniserade förband. Liksom. Men en kompetent stridsstyrka. Så SDG ville ju inte kastas in i ett nytt inbördeskrig. SDF ville få SNA, alltså de turkiska legosoldaternas anfall, att upphöra. Och ganska likt liksom den typen av förhandling som gjordes med Assad under de turkiska angreppen görs nu istället med Damaskus, med SDG. Där man liksom är, vi skriver om vapenvila, ni tar över visst liksom gränsskydd mot SNA. Och SNA införlivas i liksom den Damaskus väpnade styrkor. SDF ska liksom också göras på sikt, ska det händas.
De ska uppgå i den vanliga syriska armén som en del av den strukturen.
Ja, man kan tolka det som att punkten i 10 mars-överenskommelsen är ju att Rojava eller SDF ska liksom gå upp i Damaskus, fast lite vara bestående. Så att de ska med liksom, deras struktur ska integreras i den existerande staten. De ska liksom inte riktigt upphöra att existera, utan det ska bilda liksom den här staten. Och kurdiska samhällets rättigheter ska stärkas, det kurdiska språket ska liksom bli skyddat, man ska inte ha etnisk diskriminering och så vidare och så vidare. Massa oro som då finns gentemot denna, mot minoritet, bland minoritetsfolken. Maslum Abdi, alltså befälhavaren för SDF, flygs liksom helikopter till Damaskus och signerar det här. Och det sker liksom oroligheter, framför allt kopplat till Aleppo. Där det finns en enklav, kan man ju säga, av SDF-kontrollerat område. Så inne i staden liksom. Där det sker lite stridigheter och det är instabilt. Och sen har man hela utvecklingen med druserna, som är en annan minoritetsfolk. Som också haft en ambivalent relation till Assad-regimen. Och druserna blir ju anfallna, försvarar sig, får stöttning av Israel. Och det böljar liksom fram och tillbaka. Och sen går tiden, 10 mars-överenskommelsen ska ju då ha genomförts till sista december 2025. Och under året så sker det liksom flera sammandrabbningar, som sagt i Aleppo. Och även då längs kontaktlinjen där man å ena sidan kan tolka det som att SDG gör försök att liksom, framförallt kopplat till Diresor, alltså längs Efrat. Man gör försök att göra inbrytningar i de arabiska dominerade områdena in i Rojava eller in i liksom SDF-kontrollerat territorium. Men det blir liksom ingenting, utan det är lite beskjutningar, det blir liksom inget större. Samtidigt så har vi ju den öppnade fredsprocessen i Turkiet. Öcalan går ut och säger att det är dags att lägga ner vapen för PKK. En ny process är kommande. Alltså det är liksom många parallella processer som sker.
Och där finns ett turkiskt krav som också är på något sätt vad som ska hända i Syrien liksom. Mm. De kopplar ihop de sakerna med varandra och säger att liksom, det kan inte finnas en kurdisk semistat i Syrien för att vi ska kunna gå med på det här. För att det är ett hot mot Turkiet, tycker ju de. Liksom.
Så det, liksom, det här är ju bara liksom det som har liksom utvecklats under tiden. Det är också tydligt att SDG liksom inte riktigt klarar av att genomföra de krav som har skett utifrån. Bland annat då att de ska genomföra val, det skjuts ju upp. Det är, liksom, det är också fram och tillbaka när konstitutionen ska se ut. Diskussionen om eventuell federalism eller så försvinner allt mer. Arabiska skrivs in som det enda liksom språket, och att det finns andra språk i Syrien som utländska språk, då, liksom kurdiska bland annat. Då. Så att det är liksom, det sker ett spel från liksom båda sidor, eller spel och spel, men det, liksom, det finns en utveckling på båda sidor där det är uppenbart så här. Just nu känns det ju uppenbart att det var inte möjligt, liksom, eller krafterna, det var inte möjligt att nå en överenskommelse. Och tidigt i januari då, om vi ska hoppa fram till nu, så är det så att tidigt i januari så uppstår det liksom nya stridigheter i Aleppo, i de områdena Sheikh Masoud och Ashrafieh, där liksom SDG återigen blockerar och börjar anfalla de här områdena, det uppstår stridigheter.
Ja, och det som finns kvar där är väl inte SDF egentligen. Nej. Som en militär styrka, utan det finns de här polisiära styrkorna.
Precis, paramilitära säkerhetsstyrkorna, ja. Interna säkerhetsstyrkor. Ja. Samtidigt som det här händer så är det liksom, så blir det liksom också artilleribeskjutning längs i samhällen nära är för att bland annat då Tishrindammen, där det liksom börjar bli stridigheter, men det är liksom inte några fulla liksom offensiver, utan det är att man håller på att beskjuta varandra. Och det här ökar, det ökar och det ökar tills då STG helt enkelt går in under väldigt brutala former och tar de här områdena, eller tar i alla fall ett av områdena i Aleppo. Mm. Säger typ, vi har en vapenvila där ni kan, era soldater kan lämna, evakuera och flytta upp till nordöstra Syrien. Och då är det väl Ashrafieh de har lyckats ta. Och så trummas liksom detta upp till en långsam eskalering. Och det är viktigt att komma ihåg då att den 4 januari så träffar en SDF-delegation representanter från Damaskus för att diskutera integrering av SDF in i liksom den militära, liksom in i Damaskus-regimens struktur. Där var uppenbart att man inte var överens. Det var liksom det som kom ut efter de samtalen 4 januari, så innan det här börjar, är liksom att så, ja men det kommer bli mer samtal, men det finns hur det här ska gå till är liksom uppe för debatt fortfarande. Och här verkar ju spänningen vara hurvida SDF-soldater skulle gå in som individuella soldater i Syriens armé, eller om SDF skulle få behålla sin struktur och gå in med liksom hela förband istället.
Och det är såklart väldigt stor skillnad på det. Ifall man är egna liksom SDF-förband under den nya regimens order, liksom befälsordning, och man upplever att regimen byter riktning, sviker sina löften, de infrerar inte det här med ett visst mått av liksom självstyrelse, man tillgodoser inte minoritetsrättigheter och så, då skulle de här förbanden kunna vända sig mot regimen igen, liksom, då skulle de kunna vara militära enheter som slutar följa de försöker göra motstånd på något sätt. Men ifall man är en individuell soldat inne i ett militärt förband, då är det snarare som att man är mer neutraliserad än ifall man överhuvudtaget inte var en del av armén och kunde bli liksom någon sorts grilla soldat. Men ifall du är liksom en person i ett gäng där de andra inte är med på något sånt, så blir du mest bara kontrollerad i den situationen liksom.
Sedan så följer liksom en utveckling där man ser den här uppbyggnaden ske. SDF stänger ett par olika städer, stänger liksom gränsövergångar vid ett par olika städer. Man har Tapka, Raqqa och Diyarezzo stängs. Man ser liksom truppförflyttningar. Men man ser liksom också utspel från Jolani, där han går ut och säger typ kurder är en naturlig del av det syriska folket, kurdiska ska bli ett nationellt språk. Och sen så 16 januari så säger befälhavaren då för SDF, Maslum Abdi, att SDF kommer att lämna Deir Hafer, som är en ort som ligger liksom närmare mot Aleppo.
På västra sidan av Eufrat.
Eufrat, ja, på liksom andra sidan. För Eufrat har ju också utgjort någon typ av förhandlingsgräns på något sätt, öster om Eufrat eller väster om Eufrat liksom. Och då när Maslum Abdi går ut med detta, så säger han att det här liksom är ett resultat av påtryckning från liksom, inte påtryckning, liksom uppmaningar från länder som vi samarbetar med, och det här handlar liksom om att visa god vilja för att vi då på något sätt ska implementera överenskommelsen, 10 mars överenskommelsen. Parallellt med detta så blir det ju liksom anfall mot SDF. Så det är ju, jag tycker det är tydligt i efterhand att det vi ser där är återigen det här att försöka köpa tid och deeskalera situationen, liksom att försöka göra eftergifter mot Damaskus-regimen för att få tid. I USA, det sker en förhandling 17 januari, alltså för 2 dagar sedan när vi spelar in, där Maslum Abdi träffar Tom Barrack, som är alltså USAs utsände till regionen. Och senare så sker den tillbakadragning från Deir Hafer fullständigt och maskarna, och sedan kommer liksom STGs trupper in. Sen rullar liksom det på. Framförallt så sker det ju och det är svårt att säga idag hur stort det upproret var, liksom ledda av arabiska, vad man kallar för tribal leaders, liksom. Så klanledare i STF-kontrollerat område, framförallt då i Diyarezzo-guvernatet. Typ samtidigt, precis innan det här sker, så går STGs tribal affairs minister ut på Twitter och skriver typ Allah är stor.
Ja.
Bara på Twitter. Och sen så börjar det, och jag ska inte ta gift på att exakt det kronologin, men det är ganska tydligt att det liksom är det,
en hundvissla.
Det finns en hundvissla i det här. Och sen utspelar sig det här, det tillbakadragandet vi har sett nu, där Ur mitt perspektiv, förutom en av lokala motanfall och anklagelser om ganska grova övergrepp, det verkar liksom skett rätt brutala strider på sina punkter, så lämnar SDF till stor del de arabiskt dominerade områdena söder om, eller de södra delarna av sitt kontrollerade område. Och då är det liksom då det resorgovernatet. Med detta så kommer då Al-Tabqa, Taqwa-dammen, flygbasen där, Al-Omar-fälten, alltså oljefälten, och Konko gasfälten då, som är det vårt första avsnitt, slaget om Konkofälten, vårt första avsnitt handlar om. Lyssna inte på det. SDF spränger lite broar för att liksom förhindra då att den här tillbakarullningen då ska ske för snabbt, antar jag. Så att de inte liksom i sin reträtt tvingas dra sig tillbaka ännu längre.
Eller blir upphunna och nedkämpade liksom.
Ja, men precis. Och det har också skett liksom anfall på andra ställen, och till och med spelar in så pågår det ju liksom fortfarande stridigheter. Och det är ju inte så att SDF liksom har tryckts tillbaka till endast till Hasaka-guvernatet då uppe i nordöstra Syrien. De håller ju fortfarande mer än så. Men med en stor inbuktning av det här turkiskt ockuperade området som de tog för många år sedan när Turkiet gjorde en invasion, en offensiv in i Rojava. Det är ju liksom att ny vapenvila har ju på något sätt då, idag när vi spelats in och vid flera tillfällen på något sätt har utropats, och ett nytt avtal har också deklarerats som skiljer sig lite från 10 mars överenskommelsen, men annars är väldigt snarlik, som sägs vara underskriven av båda. Och Maslum Abdi sa igår att han skulle komma ut med mer detaljerad information. När det här släpps så kanske den är ute. Men en sak som är tydlig i den, det är att det är frågan om hur SDF-soldater ska integreras i armén är ganska väl utrett. Utan det är ganska tydligt att de ska göra det som individer i den överenskommelsen. Och det här är ju såklart väldigt sorgligt på många sätt. Och även om det inte utgör slutet på liksom, den revolutionen som skedde i Rojava, med de intentionerna om ett typ sekulärt och feministiskt och ekologiskt samhälle, så får man ju säga att det är ett enormt bakslag för den. Och för många minoritetsfolken i Syrien. Och det kan ju vara viktigt att säga att SDF inte har varit separatister. Alltså det har inte varit deras mål att skapa en separat stat. Utan där följer de väl Öcalans lära. I den meningen att de har eftersträvat federalism.
Ja.
Men om man då ska liksom spekulera lite i detta. Det kan vara värt att säga att det här innebär ju också att de många IS-interneringsläger som finns, som framförallt har läget i de här områdena på grund av att det är där IS var som starkast, de kommer då att hamna under kontrollen av SDG och koalitionsstyrkor. Alltså amerikanska styrkor. Det finns ju cirkulerar väldigt mycket om att folk rymmer dem, att de folk blir frisläppta. Alltså, jag har sett en film där kvinnor och barn släpps ur ett av fängelserna. Men jag har inte sett någon liksom som tyder på att det sker liksom en total frisläppning på något sätt.
Nej, precis. Det är väl liksom frågan vad som händer då när före detta Al-Qaida kommer till fängelser med IS. Liksom.
De är ju inte bästa kompisar.
De är ju inte det. Det var ju ändå krig mellan dem. Liksom, eller så. Så det får man ju komma ihåg. Men å andra sidan, efter att ha suttit i fängelse ett gäng år och mjukats upp en del, kanske ganska många är beredda på att säga nej, jag vill mycket hellre, det var ett misstag det här förut, jag vill mycket hellre vara med er och kanske får det då.
Ja, och det liksom vet vi, och jag tänker att det som kommer hända är väl att framförallt så att det som kommer hända är att SDG kommer att se att om du har bara varit ett litet lägre befäl kanske, eller
en vanlig soldat,
det kanske inte är så mycket ord om, för det är ju HTS helt fyllt av, eller var ju helt fyllt av.
Före detta IS-krigare som gick över till dem, ja. Precis. Ja. Så det kan de ta några till från fängelserna här.
Det finns ett par tusen att ta av.
Men topparna kanske de ändå låter sitta kvar i någon sorts fångenskap.
Ja, men om man ska säga några ord om man liksom tänker att det som har skett, så tror jag att det är så enkelt som att den tillbakarullning av stödet för SDF som Trump redan i sin första mandatperiod var inne på, alltså där man helt enkelt inte var så intresserad av att fortsätta lägga pengar på det här.
Och att man också har fått påstötningar från Turkiet som man verkar ganska villig att bara gå med på. Liksom.
Det är väl det enda NATO-landet som har högre förtroende för USA nu.
Ja, precis.
Så jag tänker att det är nog väldigt goda relationer mellan dem just nu.
Och han, vad heter han? Hakan, Fidan, var väl i USA precis innan det här drog igång också. Alltså ja. Den turkiska utrikesministern, eller vad han nu är.
Precis. Ja. Så att, och att man ska komma ihåg att SDF, eller att USAs intresse i Syrien självklart till viss del handlade om att bekämpa IS. Och framförallt för att det var ett problem för dem i Irak med IS. Men det var också för att man ville destabilisera Assad-regimen.
Mm.
Och nu är den borta.
Ja.
Och precis som man historiskt sett så har USA ganska lite problem
med Al-Qaida.
Med Al-Qaida.
Lustigt ja. Nog.
Med sunni-extremister. Det ja. Är liksom inte USAs huvudsakliga fiende. Utan det är en liksom ett kort konflikt sett till hela kalla kriget. Där ja. Det var en ganska god allierad i konflikten med panarabisterna. Och nu har man fått en annan regim i Damaskus som man också kan förhandla med och man kan lätta sanktioner. Och då har man liksom ingen nytta av den här, det här konstiga vänsterprojektet ur deras perspektiv då i nordöstra Syrien. Så att man, jag tror att även om det finns viljor inom amerikanska senaten som vill liksom behålla det stödet liksom,
mm.
så tror jag att från Trump-regimens perspektiv så är det så här. Det här skiter väl vi i.
Yeah.
Och kan vi få till lite sweet deals med
Damaskus.
Vilket de också verkar ha fått. Jag såg idag att Shell, som har stått för en del av oljepumpningen i Syrien, ska sägas att Syrien har inte några sådana enorma oljetillgångar. Det är liksom... Nej. Det är väl så att anledningen till att Syriens gräns går där den går. Från början så skulle ju den gå vid typ Mosul. Eller i, alltså Mosul skulle tillåt Syrien när Frankrike och England ritar upp kartan. Sen hittar britterna oljefälten på Mosul och...
Jag ritar om lite.
Ritar om, så att de hamnar i Irak. Så ja. Britterna får dem istället. Och ligger i dagens Irak istället. Men när Shell då inte längre är de som ska pumpa olja, så kommer istället amerikanska bolag som ska få dealsen istället. Bland annat då Chevron då, som är ju de som i Venezuela. Så att det kan ju finnas många deals som har skett här. Men det är ju ett perspektiv så här, men det är geopolitik. SDF har inte den liksom politiska makten längre att USA skulle gå in och säga back off, annars bombar vi er.
Nej.
Vilket de ju hade tidigare. Frankrike kommer inte intervenera fullt ut som det ser ut nu. Så då är det projektet liksom får rullas tillbaka. Och då görs det upp till de områdena där PYD och SDF har politisk, social och militär kontroll. Och det är ju i de kurdiskt dominerade områdena. För ett annat perspektiv är ju att, och det här är känsligt, för att PYD och SDF består ju inte bara av kurder. Det ska man ju vara jävligt tydlig med. Det är många olika minoriteter som jag nämnde tidigare, och det har ingått många araber i den här strukturen. Men det är araber och arabiska konstellationer som ingick i den här strukturen när Assad styrde i Damaskus. Och där man antagligen såg SDF som ett bättre alternativ. Och jag säger ingenting om liksom vad araber i de här områdena vill, men jag tänker på starka män i maktpositioner vill. Så skulle det inte förvåna mig om flera av dem föredrar Damaskusstyret. Och skulle då SDF vara kvar i de här områdena mot den här liksom gruppens vilja, då skulle det ju snarare handla om en ockupation av de här områdena. Så det finns ju även liksom en politisk dimension av detta, att det som kanske faktiskt också har hänt är att SDF inte längre har politiskt inflytande och väljer att dra sig tillbaka för att inte bli mer eller mindre ockuperande kraft här. Och liksom, eftersom att vi inte har sett SDF försöka hålla marken liksom, och slåss på riktigt, så har de ju antagligen inte förbrukat så mycket av sina liksom, rent militära resurser, utan håller på det kortet fram till en position där de tänker, nu kan vi förhandla igen, eller liksom, hur det här ska gå till. Och här kan de inte, här kommer de behöva ta hjälp av externa aktörer, alltså Turkiet då framförallt, för att rent militärt gå in.
Alltså att Damaskus kommer behöva göra det för de skulle vilja gå in i exempel Kobane.
Ja, eller liksom i Hasaka guvernatet
ja.
I stort.
Ja, precis. Men vad tror du, att man någonsin kommer gå med på det här, integreras som enskilda soldater i liksom armén, och kommer det vara liksom bara att vissa delar av SDF hamnar där då? Och sen så läggs andra ner formellt, men man kanske finns liksom någon skuggkraft kvar. För det är så svårt att se att man bara ska lita på löftet från Damaskus, mm. att man ska få de här minoritetsrättigheterna. Liksom, alltså, vi kan inte läsa Julanis tankar. Det kanske finns en ärlig så uppfattning från hans sida att det är bäst att det finns de här minoritetsrättigheterna också. Men samtidigt med den här konstitutionen som blev att arabiska är det enda språket och sånt. Det pekar lite på att det inte är en solklar väg åt det hållet. Och det vi har sett med alaviter och druser och så. Liksom, att oavsett vem som står för det inom regimen. Liksom, det kan man ju spekulera i vilka maktkamper det finns inne.
Precis,
där också.
Jag tänker att det är ett viktigt perspektiv. Att Jolani styr ju inte, det här landet hålls knappt ihop. Mm. Han har ju säkert massa tankar i det. Men jag tror att det finns massa intern dynamik som också spelar ut sig nu.
Jo, eller så är han bara en posör som säger vad han vet att väst vill höra.
Lyft sanktionerna, jag vill
egentligen ha ett klassiskt Al-Qaida-styre. Som man får tänka sig inte är det som främst bryr sig om.
Jag vet inte, det kanske är så här, ni är muslimer, det är det viktiga. Vi skiter om ni är kurder.
Jo, men alla är inte muslimer heller.
Nej, då är det ju värre för armenier, syriakerna och druserna då. Ja. Men att kurderna kanske inte är huvudproblemet, om de bara kan vara... Var sunniter mer, nu liksom, gör detta, följer ju liksom boken. Jag tycker det är jättesvårt att se liksom exakt hur det här kommer att liksom spela ut sig. Det är också så här, hur intresserad är Jolani av massakrar till exempel? Vad kommer det göra för hans makt liksom? Det kanske är så att han faktiskt genuint bara vill lyfta alla de här jävla sanktionerna och skit. Och då kanske han är beredd på att vi får låta lite kommunister i nordöstra Syrien köra vidare för att det ser för jävla illa ut och då, jag vill inte ha sanktionerna, jag vill liksom inte ha hela den här skiten. Oavsett vad så tänker jag att SDF kommer, om det på riktigt ska ske den här individuella integreringen i SDG, då förutsätter jag att det de gör är att de går ut och säger alla som vill kan ta värvning.
Mm.
Och sen börjar de gräva ner sina vapen.
Mm. Precis, ja.
Och sen är det tillbaka som det var under Assad-regimen. Och då får de ju också en förhandlingsposition. Som är, men väck inte björnen.
Nej.
Men då kommer inte vi hålla territorie. Och, alltså det är såklart att det är en enorm förlust för projektet.
Ja.
Om alternativet är ett krig man bedömer att man förlorar för att man inte längre har några förbundsförvanter. Och PKK försöker avmilitarisera. Vilka alternativ kvarstår då? Hur hade det här kriget faktiskt sett ut över tid?
Nej, precis. Det är ju verkligen...
Israel verkar ju inte komma till undsättning som för druserna. Så då...
Nej, precis. Det finns ju verkligen ingenting som säger att det är ett bättre val att strida och förlora och leva i efterföljden av att ha gjort det, liksom. Alltså,
nej, det är ju ett fruktansvärt dilemma de befinner sig i. För att om Muslim Abdi blir utnämnd till guvernör över Hasaka... Man får behålla vissa delar, men man måste liksom acceptera andra saker som införs från Damaskus-regimen. Kommer det hålla när grips han, när avrättas han eller sätts i fängelse för att han har varit för oppositionell? Alltså, det är ju liksom ett otroligt komplext läge och vi är ju inte heller där. För vi har inte sett en offensiv in i kärnområdena på något sätt. Där den politiska makten, det är inte heller en kompromiss mellan de här olika grupperna. Utan där är, det är här vi liksom, hotet mot invånarna här, det är inga befriare som kommer.
Nej.
I värsta fall så kommer det liksom IS tillbaka.
Ja.
Och vilken liksom förhandling. Så det är så många parametrar som är liksom svåra att se om, men att man inte valde att stanna och slåss där är såklart en otrolig prestigeförlust och kommunicera i någon typ av svaghet. Men att stanna och slåss där med kombinerat mot SDGs trupper med ett internt uppror pådrivet av SDG internt hade kanske också försatt dem ett otroligt mycket sämre läge fram till den punkten där de på riktigt måste försvara sig. Så ur den liksom taktiska och operationella och strategiska perspektivet så kan det ju absolut vara rätt att göra tillbakadragande. Men då är ju också konflikten i första hand militariserad och inte politisk längre, vilket man måste förstå är en förlust i sig självt. Liksom.
Verkligen, ja.
Och ett misslyckande i den mening att man inte har lyckats
vinna befolkningen för sin sak i liksom demokratiska konfederalismens tecken. Liksom. Men det är ju såklart ett enormt projekt liksom, i det som var IS huvudstad. Liksom.
Alltså, man ska komma ihåg att de kom inte dit. Alltså, för många kom de säkert dit som befriare. Men för många andra så gjorde de ju inte det.
Nej.
Och det är ju en komplex berättelse.
Nej, det fanns ju också ett folkligt stöd för Islamiska staten i någon utsträckning. Mm. Också liksom, så jag med det.
Men visst, hela situationen är ju absurd liksom. Och det är absurd liksom hur snabbt det vände.
Med att nu liksom är Tyskland och Sverige tävlar om att ge stora statsbidrag till Syrien för att de ska ta emot fler flyktingar liksom. Mm. Och så bara, ja, och så det är alltså Al-Qaida. Det är de här som
ja, jag såg att Israel också
smällde 11 september tornen liksom. Det är det som vi har lärt oss hela vår uppväxt. Det är den största fienden som finns till allt.
Man får göra vad som helst bara för att
de får man göra vad som helst mot. För de är den största fienden som finns mot alla världen vi står för. Fast nu är de också de vi samarbetar med och betalar mycket pengar.
Mm. Ja. Och du läste också att det liksom lyfts röster i Israel nu i liksom de högerextrema i kabinetten eller i knäset om att man borde bara liksom helt enkelt förhandla med, alltså det territoriet som Israel gick in och tog, att man bara ska förhandla fram lite olika sweet deals med Syrien istället att ge tillbaka det här territoriet. För det är inte heller så viktigt. Israel är inte så jätteviktigt att Al-Qaida styr Damaskus. Det verkar liksom inte vara ett superproblem. Nej. Det är vi också lugna. Vi är lugna med det.
Nej, men ja.
Nej, men så att, jag vet inte, det blir mycket liksom seende. Jag tänker att mycket saker kommer att ha utvecklats tills det här avsnittet är släppt. Ni fick ett lite extra långt avsnitt idag. Jag tänker att om man kan liksom läsa mer löpande om utvecklingen så kan man skaffa Blue Sky. Jag skriver lite om det, annars finns det många andra. Jag retweet eller repostar dem då kan man följa dem. Jag heter Martin Hansson på Blue Sky, man kan följ med där. Du skriver inte jättemycket, det händer ibland. Myran Andersson. Och man kan följa oss på Facebook, det heter Rörelse. På Instagram, det heter vi
L.O.Rörelse.
Man får gärna bli patroner. Vi kanske måste göra ett showdown-avsnitt.
Om naturlig rätt.
Liksom så rättsfilosofi.
Ja. Mm. För vi har ju verkligen inte gjort Patreon-material på ett tag. Men för den som inte är patroner sen innan, så finns det ju ett rikt arkiv att dyka i. Det, ja, kan man i alla fall
det är också så konstigt, för jag vill minnas att vi har spelat in ganska mycket Patreon-material.
Ja, men så. Då har vi en producent och klippare som ju har annat att tänka på just nu.
Han har annat. Jag tänker att alltså, är livepodden släppt?
Nej.
Nej. Livepodden är inte släppt.
Svanpappa filmen inte släppt, men det har gett upp hoppet.
Ja, det lär väl hända alltså. Nu har vi ett extremt utdaterat avsnitt där vi pratar om fredspriset.
Ja, det blir aldrig släppt.
Jag tror inte heller det blir släppt.
Nej.
Så det finns ju Patreon-material, men vi kanske helt enkelt ska fixa ihop att vi diskuterar naturligt rätt. Klippa det och skicka det.
Just det.
Publicera den här skiten.
Ja.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Ha det fint. Hej då. Hej.